Kapitel 24. Den vandrande kvinnan. Märt ville ha en lugn ritt till Ibodar, och på sätt och vis fick han det också. Men att färdas med 6 kvinnor, varav 4 var Eshedjer, innebar åtskilliga irritationsmoment. De kom fram till skogen han sett i fjärran redan den första dagen, medan solen fortfarande stod tämligen högt på himlen, och red i flera timmar under ett tätt tak av mestadels kala grenar, med döda löv och torra kvistar knastrande under hästarnas hovar, innan de strax före solnedgången slog läger intill en nästan uttorkad bäck. Harnan, kolonnchefen, med en hök tatuerad på den ena av sina insjunkna kinder, såg till att de soldater från Röda Handen som följt med kom i ordning, att hästarna blev ryktade och försedda med fotklamp, samt att vaktposter avdelades och lägereldar tändes. Narium och Lopin stökade runt och knorrade över att de inte tagit med några tält. Och hur skulle man kunna veta om man skulle tillbringa natten i det fria när herrn inte hade sagt någonting? Och om herrn gick och blev sjuk så var det hans eget fel. Den magre mannen och den runde lyckades låta som varandras ekon. Värnin skötte sig själv, naturligtvis. Men han höll dessutom ett öga på Olver och ryktade vind på de delar som pojken inte nådde, än som han stod på sin sadel. Alla tog hand om Olver. Kvinnorna delade deras läger, men samtidigt var deras del lika avskild som om den legat 50 steg därifrån. Det var som om en osynlig linje delade lägret i 2 hälfter, med osynliga skyltar som sa åt soldaterna att inte korsa den. Ninive, Elaine och de båda vithåriga kvinnorna samlades runt sin egen lägereld tillsammans med Avienda och den gyllenhåriga hornsökerskan. Och de tittade sällan ens åt det håll där Märt och hans karar la ut sina filtar. I den mån Märt kunde urskilja någonting så handlade deras lågmälda samtal om att Vendin och Adelaide var bekymrade för att Avienda tänkte leda sin häst hela vägen till Ibodar istället för att rida. Thom försökte få byta några ord med Elaine och fick bara en tankspridd klapp på kinden innan hon skickade honom tillbaka till Julian och James, den senige gamle väktaren som tillhörde Vendin och verkade tillbringa all sin lediga tid med att vässa sitt svärd. Märt hade ingenting att invända mot att kvinnorna höll sig på sin kant. De omgavs av en spänd stämning som han inte riktigt kunde begripa. Åtminstone gjorde Ninive och Elaine det, och även hornsökerskan tycktes vara smittad. Ibland stirrade det på Eishedena, de båda andra Eishedena. Han undrade om han någonsin skulle vänja sig vid att tänka på Ninive och Elaine som Eishedir. En aning för ingående. Men Vendin och Adelaide tycktes märka det lika lite som Avienda. Vad skälet än var så ville inte Märt bli inblandad. Det luktade som gräl, och oavsett om det flammade upp eller pyde i det fördolda så höll sig en vis man alltid borta från kvinnors gräl. Om kvinnorna dessutom var Eishedjer höll sig en vis man en ordentlig bit från dem, med eller utan medaljong. Detta var en liten källa till irritation, liksom nästa som var hans eget fel, maten. Doften av lammkött och något slags soppa kom snart drivande från Eishedjernas eld. Märt, som hade väntat sig att komma direkt till Ibodar, hade inte sagt någonting om mat till Värnin och de andra, vilket innebar att de bara hade lite torkat kött och hårt bröd i sadelväskorna. Märt hade knappt sett så mycket som en fågel eller ekorre här, för att inte tala om spår efter hjortar, så någon jakt var det inte tal om. När Narim ställde upp ett litet hopfällbart bord med tillhörande pall åt Märt, Lopin gjorde i ordning ett likadant par åt Nalechin, sa Märt till honom att dela ut det han hade stoppat undan i packdjurens klövjekorgar bland kararna. Resultatet var inte så bra som han hade hoppats. Narim stod vid Märts sida och hällde upp vatten som om det varit vin ur en silverkaraff, medan han med dyster min såg delikatesserna försvinna ned i soldaternas skap. Inlagda vaktelägg i snod kunde han tillkännage med en röst som passat bäst på en begravning. De skulle ha passat mycket bra till Ersnåds frukost i Ibordar och rökt tunga av yttersta sort Ersnåd. Om Ersnåd visste vad jag fick gå igenom för att hitta honungsrökt tunga i den där eländiga lilla byn utan någon tid för att leta och när dessutom Ersedena redan tagit allt det bästa. Det som plågade honom allra värst tycktes vara det faktum att Lupin hade lyckats hitta inkokta lärkor åt Nalechin. Varje gång en av dem krasade mellan Nalechins tänder blev Lupins belåtna flin bredare och Narims uppsyn än dystrare. För övrigt märktes det tydligt på det sätt som en del av kararna sniffade i luften att de hellre ville ha en skiva lammkött och en tallrik soppa än hur mycket honungsrökt tunga eller gåsleverpudding som helst. Oliver stirrade på kvinnornas lägereld med ohöljd längtan i blicken. Vill du äta med dem? Frågade Märt honom. Det gör ingenting om du vill det. Jag tycker om rökt ål, sa Oliver ståndaktigt. Med mörkare ton till och han. Dessutom kanske hon lägger någonting i maten. Hans blick följde Evienda varje gång hon rörde sig. Och han verkade ha fattat agg mot hornsökerskan också. Kanske för att hon tillbringade en ansenlig tid i samspråk med älkvinnan. Åtminstone Evienda måste ha känt pojkens blick eftersom hon tittade på honom med rynkad panna. Märt torkade sig om hakan och sneglade mot Ejedenas eld. Vid närmare eftertanke skulle han hellre ätit lammstek och soppa själv också. Och såg då att Jim saknades. Bernin knorrade över att behöva ge sig ut igen. Men Märt skickade iväg honom av samma anledning som han hade skickat ut honom att speja på dagen. Trots att Jim också gjorde det. Han ville inte förlita sig på vad Ejedena valde att tala om för honom. Han skulle kanske ha litat på Ninni. Han trodde inte att hon skulle ljuga rätt ut för honom. Som klokfru hade Ninni alltid varit stenhård mot alla som ljög. Men hon kikade bara på honom över Adelaires axel på ett synnerligen misstänksamt vis. Till hans förvåning reste sig Elaine upp så snart hon ätit färdigt och kom glidande över den osynliga linjen. Vissa kvinnor gick på ett sätt som fick det att se ut som om de svävade fram över marken. Vill du följa med mig avsides, Märt Gawthorn, frågade hon med sval stämma. Inte direkt hövligt, men inte direkt ohövligt heller. Han tecknade åt henne att visa vägen, varvid hon gled ut bland månskuggorna under träden utanför ringen av vaktposter. Hennes gyllene hår föll över hennes axlar och ramade in ett ansikte som kunde få vem som helst att stirra. Och i månljuset mjuknade hennes arroganta uppsyn. Om hon hade varit någonting annat än vad hon var. Och då menade han inte bara att hon var i CD eller ens att hon tillhörde Rand. Rand verkade ge sig i lag med den värsta sortens kvinnor. Vilket var märkligt för en man som alltid gett intryck av att veta hur han skulle handskas med dem. Sen tog Elaine till orda och vad hon sa fick honom att glömma allt annat. Du har en Tyr an Greal, började hon utan omsvep och utan att se på honom. Hon bara skred vidare bland de frasande löven, som om hon väntade sig att han skulle följa henne likt en väldresserad hund. Vissa menar att alla Tyr an Greeler rättligen tillhör ACDs systraskap. Men jag ska inte kräva att du lämnar den ifrån mig. Ingen kommer att ta den från dig. Sådana ting måste emellertid studeras. Av det skälet vill jag att du ger mig Tyr an Greelen varje kväll när vi gör halt. Jag kommer att lämna tillbaka den varje morgon innan vi bryter upp. Märt gav henne en sned blick. Hon menade allvar, därom rådde ingen tvekan. Det var mycket vänligt av dig att låta mig behålla det som är mitt. Fast vad är det som får dig att tro att jag har en av dessa? Vad var det du kallade det? En tjär någonting? Det fick henne åtminstone att stena till och dessutom titta på honom. Det förvånade honom nästan att inte natten lystes upp av elden i hennes ögon. Hennes röst var å andra sidan som kall, kristallklar is. Du vet mycket väl vad en Tyr and Greal är, mäster Cawthon. Jag hörde hur Moraine pratade med dig om dem i Tyrs klippa. I klippan, sa han förbindligt. Ja, jag minns Tyrs klippa. Det var en härlig tid vi hade tillsammans där, allesammans. Minns du någonting i klippan som gav dig rätt att kräva saker av mig? Inte jag. Jag är bara här för att hindra att du och Ninive får någonting vast i er i Ibordar. Du kan fråga Rand om Tyr and Greeler när jag har levererat dig till honom. En lång stund stod hon bara och stirrade på honom, som om hon tänkte försöka klubba ner honom med pur viljestyrka. Sen vände hon på klacken utan ett ord. Han följde henne tillbaka till lägret och fann henne till sin förvåning promenerande längs raden av hästar med fotklamp. Hon granskade lägereldarna och hur filtarna var utlagda och skakade på huvudet åt resterna av soldaternas måltid. Han hade ingen aning om vad hon hade för sig förrän hon kom tillbaka till honom med hakan i vädret. Era mannar har skött sig utmärkt, Mert Cawthon, sa hon. Tillräckligt högt för att alla skulle höra. På det stora hela är jag mycket nöjd. Men om ni hade planerat ordentligt skulle de inte ha behövt proppa sig fulla med mat som åtminstone kommer att hålla dem vakna i natt. På det hela taget har ni emellertid skött er bra. Jag är säker på att ni kommer att planera bättre i framtiden. Sen skred hon tillbaka till sin egen eld, så sval man gärna kunde begära innan han får fram ett ord. Fast om det inte hade varit mer än att den förbannade tronens dotter trodde att han var en av hennes undersåtar och att hon och Ninni var så tystlåtna tillsammans med Vandin och Adelaide. Om det varit allt skulle han ha dansat av glädje. Omedelbart efter Elaines inspektion, innan han ens hann till sina filtar, blev rävhuvudet kallt. Han blev så bestört att han stod där och stirrade ner på sin bringa innan han ens kom sig för att titta bort mot Aegerdenas eld. Där stod de i en rad längs den osynliga skiljelinjen. Är vi ända också? Elaine muttrade någonting han inte lyckades urskilja och de båda vithåriga Aegerdena nickade. Allt medan Adelaide skyndsamt doppade en penna i ett bläckhorn som hon bar i ett slags hölster vid bältet och gjorde anteckningar i en liten bok. Ninive ryckte i sin fläta och muttrade för sig själv. Allt som allt varade det bara några sekunder. Sen upphörde kylan och kvinnorna återvände till elden för ett lågmält samtal. Då och då var det någon av dem som kastade en blick åt hans håll, ända tills han slutligen kröp ner under filtarna. Andra dagen kom de in på en väg och Jem stoppade undan sin färgskiftande mantel. Det var en bred väg av hårt packad jord där den gamla stenläggningen fortfarande tittade fram här och var. Men landsvägen gjorde inte färden mycket snabbare. Till att börja med slingrade den sig fram genom den allt mer kuperade skogen. Några av kullarna förtjänade snarast att kallas för små berg, klippiga höjder med branta stup och stenspiror som stack upp mellan träden. Dessutom rörde sig en tunn men stadig ström av människor i båda riktningarna, huvudsakligen grupper av lortiga människor med tomma plickar som knappt verkade ha förstånd att stiga åt sidan när det kom en köpman med sin oxkärra. Än mindre för handelskaravaner med tygtäckta vagnar som rullade fram bakom spann på 6 eller 8 hästar. Det började dyka upp boningshus och lador i ljus sten, fastklängda vid slänterna, och halvvägs genom den tredje dagen såg de den första byn med vitrappade hus vars platta tak var klädda med ljus trött tegel. Nålsticken upphörde emellertid inte för det. Elaine fortsatte med sina kvällsinspektioner. När de andra kvällen slagit läger invid vägen sa han sarkastiskt till henne att det gladde honom att hon var nöjd. varvid hon log ett av sina kungliga leenden och sa: "Det ska ni vara, mäster Cawthon", som om han hade menat varje ord. När de hade börjat ta in på värdshus inspekterade hon både hästarna i stallet och soldaternas inkvartering på höloftet. När han bad henne att låta bli blev det enda svaret ett höjt ögonbryn. När han sa åt henne att låta bli uteblev till och med ögonbrynet. Hon ignorerade honom helt och hållet. Hon sa åt honom att göra sånt som han redan hade bestämt sig för att göra. Som att få hästarnas skor kontrollerade på det första värdshus där det fanns en hovslagare. Och än mer irriterande, sånt som han skulle ha ordnat om han bara hade känt till det innan hon gjorde det. Hur hon hade upptäckt att Tad Kendall försökte dölja att han fått en böld i baken begrep han inte. Eller att Lord Rinmander hade inte mindre än 5 flaskor brännvin undangömda i sina sadelväskor. Irriterande var det absolut minsta man kunde säga om att behöva göra någonting efter att hon sagt åt honom att göra det. Men Candles böld måste öppnas. En del av mannarna i röda handen hade tagit efter Matts motvilja mot att bli helad. Manders brännvin måste hällas ut och ett dussin andra saker därtill. Matt var nära att be till ljuset om att hon skulle säga åt honom att göra någonting som inte behövde göras. Bara en enda gång så att han kunde säga nej. Eftertryckligen och orubbligen nej. Om hon förnyat sitt krav att få studera hans Tear and Grill hade det varit perfekt. Men hon nämnde den inte igen. Han förklarade för soldaterna att de inte hade någon plikt att lyda henne. Och han kom inte på någon med att göra det heller. Men de började flina belåtet över hennes komplimanger för hur väl de skötte sina hästar. Och sköt fram bröstet när hon sa att hon tyckte de såg ut som goda soldater. Den dag då Matt såg Vernin sätta knogarna mot pannan för henne och hörde honom mumla "tack i snod" utan ett spår av ironi. Den dagen var Matt nära att sätta sin egen tunga i halsen. Han försökte vara trevlig, men ingen av kvinnorna gav minsta gensvar, inte bara Elaine. Evienda sa till honom att han inte hade någon heder av alla saker. Och om han inte kunde visa Elaine större respekt skulle hon själv åta sig att lära honom det. Evienda. Kvinnan som han fortfarande misstänkte för att vänta på ett lämpligt tillfälle att skära upp Elaines hals. Hon kallade Elaine för sin nästan syster. Vendin och Adelaide plirade på honom som om han var något slags främmande insekt fastnålad på en platta. Han erbjöd sig att tävla i bågskytte med hornsökerskan, för pengar eller bara för nöjes skull. Bågen hon bar måste ha fått hennes fantasi att skena, för hennes hornsökarnamn var Brigitte. Men hon gav honom bara en synnerligen underlig blick och avböjde. Sen höll hon sig dessutom undan från honom. Hon klistrade sig fast vid Elaine som en kardborre, utom när Elaine kom i närheten av honom. Och Ninni. Hela vägen från Sally där undvek hon honom som om han luktade illa. Resans tredje natt, den första de tillbringade på ett värdshus, ett litet ställe med namnet Bröllopskniven, fick Matt se henne i stallet när hon gav sitt trinda sto en rynkig morot. Och han bestämde sig för att han måste kunna prata med henne om Bodie, vad som än stod på för övrigt. Det var inte varje dag en syster for och stad för att bli Eichardé, och Ninni måste veta vad Bodie hade att vänta sig. "Ninni", sa han medan han gick mot henne. "Jag vill prata med dig." Längre än så kom han inte. Hon praktiskt taget hoppade rätt upp i luften. Och när hon kom ner igen hötte hon med näven åt honom, fast hon genast gömde den i ett väck i sin kjol. "Lämna mig i fred, Matt Cawthon", nästan skrek hon. "Hör du vad jag säger? Lämna mig i fred." Och sen skyndade hon därifrån, i sidled där hon måste ta sig förbi honom, och så uppretad att han väntade sig att se flätan stå rätt upp som svansen på en retad katt. Efter detta inte bara luktade han illa, utan hade tydligen också någon sjukdom som var både vämjelig och smittsam. Om han så mycket som försökte komma i närheten av henne gömde hon sig bakom Elaine och blängde på honom över den andra kvinnans axel med en min som om hon rätt var det var skulle räcka ut tungan åt honom. Kvinnor var spritt språngande galna och så var det med den saken. Tom och Julian var åtminstone villiga att rida med honom på dagarna så länge inte Elaine krävde deras uppmärksamhet. Hon gjorde det ibland. Bara för att hålla dem borta från honom, det var han säker på, fast han inte kunde begripa varför. När de väl börjat hitta värdshus hade de båda kararna sannoligen ingenting emot att dela ett par stop öl eller vinbål med honom och Nellersin på kvällen. Skänkrummen var av det slag man finner ute på landet. Stillsamma rum med tegelväggar där underhållningen bestod i att titta på en spräcklig katt och där värdinnan själv passade upp vid borden. Alltid en kvinna med höfter så bastanta att det såg ut som om man skulle knäcka fingrarna om man försökte nypa henne. Samtalet rörde sig huvudsakligen om Ibordar som Thom visste en hel del om trots att han aldrig varit där. Nellersin var mer än villig att skildra sin enda resa dit så ofta man bad honom, även om han helst pratade om de dueller han bevittnat eller vadslagningen vid hästkapplöpningarna. Julian hade hört berättelser från män som kände män som varit där, i de fall historierna inte hade vandrat ytterligare ett par steg. Historier som lät fullständigt osannolika, tills som eller Nellersin bekräftade dem. Män utkämpade dueller om kvinnor i Ibordar och kvinnor om män. Och i båda fallen var det överenskommet att priset, det var det ord som användes, skulle tillfalla segraren. En man gav kvinnan en kniv när de gifte sig, samtidigt som han bad henne att döda honom om han misshagade henne. Misshagade henne! Och om en kvinna dödade en man ansågs det rättmätigt tills motsatsen bevisats. I Ibordar gick män med försiktiga steg när det var kvinnor i närheten och tvingade sig att le åt sånt som de skulle döda en annan man för. Elaine skulle älska det. Ninive också. Ännu en sak kom fram under dessa pratstunder. Mert hade inte bara inbillat sig Ninives och Elaines missnöje med Vendin och Adelaide, hur väl de än försökte dölja det. Ninive nöjde sig tydligen med att blänga på dem och muttra för sig själv, och Elaine gjorde inget era, men gjorde ständiga försök att ta befälet. Hon verkade tro att hon redan var drottning av Andor. Även om det var omöjligt att säga hur många år som doldes bakom dessa släta HG-ansikten, så måste Vendin och Adelaide vara gamla nog att vara de yngre kvinnornas mödrar, om inte mormödrar. Det skulle inte ha förvånat Mert om de varit HG-er innan Ninive och Elaine ens var födda. Inte ens Thom kunde begripa sig på den spända stämningen, och han förstod en hel del för att vara en simpel lekare. När Thom försökt ge Elaine en vänlig tillrättavisning hade hon gett Thom en knäpp på näsan och sagt åt honom att han inte begrep och inte heller kunde göra det. De båda äldre i kedjorna verkade anmärkningsvärt överseende. Adelaide verkade ofta inte lägga märke till när Elaine utdelade sina befallningar. Och både hon och Vendin verkade förvånade de gånger då de la märke till det. Vendin sa, nåväl barn, om du verkligen vill det så ska vi naturligtvis göra så, muttrade Julian ned i ölstopet under sin redogörelse för hur det gått till. Man kunde tro att någon som inte varit mer än antagen bara några dagar tidigare skulle bli glad. Elaines ögon var som en vinterstorm och Ninives skartänder så hårt att jag trodde de skulle spricka. De befann sig i skänkrummet på bröllopskniven. Vernin, Harnan och andra från deras sällskap satt vid andra bord tillsammans med ett antal människor från orten. Männen bar långa västar, vissa tillräckligt färggranna för en knåpare och ofta utan någon skjorta under. medan kvinnorna hade ljusa klänningar med djupa, smala halslinningar och kjolarna uppdragna till knät på ena sidan så att man såg underkjolen i så bjärta färger att västerna bleknade i jämförelse. Många av männen och alla kvinnorna hade stora, runda ringar i öronen och på händerna hade de flesta 3 eller 4 ringar med infattade bitar av färgat glas som gnistrade i ljuset. Såväl män som kvinnor gav främlingarna mörka blickar och fingrade på långa, krökta knivar som de hade instuckna innanför bältena. 2 handelskaravaner från Amerdisia hade också stannat vid bröllopskniven. Men handelsmännen hade ätit på sina rum och deras kuskar stannade vid vagnarna. Elaine, Ninive och de andra kvinnorna var också på sina rum. Kvinnor är annorlunda, sa Nalesin med ett skratt, medan han fingrade på sitt spetsiga skägg, som svar på det Julian sagt, även om han riktade orden mot Mert. Han brukade inte vara så stel tillsammans med ofrälse. Men Julian var en tyrensk ofrälse och det var tydligen skillnad. Särskilt som Julian alltid glodde honom i ögonen när han talade med honom. Bönderna i Tyr har ett ordspråk som lyder. En HD är 10 kvinnor i ett och samma skinn. Bönder kan vara kloka ibland, så bränner min själ. Det är i varje fall ingen som har gjort någonting. Vad ska vi säga? Drastiskt, sa Thom. Fast jag tror att det var nära när Elaine råkade säga att hon gjort Birgit till sin första väktare. Hon sökerskan, utbrast Mert. Flera av ortsborna tittade genomträngande på honom och han sänkte rösten. Är hon väktare dessutom? Elaines väktare? Det förklarade onekligen ett och annat. Thom och Julian utbytte en blick över sina ölstop. Hon kommer säkert att bli glad över att du lyckades lista ut att hon är hornsökerska, sa Thom och strök ölskummet ur mustaschen. Ja, det är hon och jag må säga att det var nära att orsaka ett ordentligt gräl. Jem tog genast emot henne som en lilla syster. Men Vandin och Adelaide, han lät höra en tung suck. Ingen av dem var speciellt glad åt att Elaine redan hade tagit sig en väktare. Tydligen går de flesta i Shadir utan i flera år innan de hittar den. Och framförallt inte åt att hon hade valt en kvinna. Och att de inte var glada fick Elaine att skjuta rygg än mer. De verkar inte tycka om när någon gör sånt som inte har gjorts förut, inflikade Julian. En kvinnlig väktare, muttrade Nalesin. Jag visste att allting kan förändras sedan draken återfödde kommen. Men en kvinnlig väktare. Mert ryckte på axlarna. Jag skulle tro att hon klarade nog så bra. Bara hon verkligen kan skjuta med den där bågen hon har. Satte du i vrångstrupen? Frågade han Julian som börjat hosta och frusta av ölet. Jag säger då det. En bra båge är då nog så mycket bättre än ett svärd. En stav är förstås än bättre. Men en båge duger fint. Jag hoppas bara att hon inte försöker ställa sig i vägen för mig när det är dags att föra Elaine till Rand. Jag tror att hon kan skjuta med den. Thom böjde sig fram över bordet så att han kunde dunka Julian i ryggen. Jag tror att hon kan det, Mert. Men om Ninive och de andra hade några tankar på att råka i gräl, och i så fall ville Mert inte vara inom 10 mils avstånd, med eller utan sin rävmedaljong, så visade de det inte för honom. Allt han såg var en enad front och fler försök att använda kraften på honom. De började när han sadlade på pricken morgonen efter det första försöket. Lyckligtvis var han i färd med att mota bort Nerim, som ansåg att det var hans uppgift att sadla på Märts häst och att han dessutom skulle kunna göra det bättre. Och stynget av kyla varade bara ett ögonblick, så Mert gav inga yttre tecken på att han hade märkt någonting alls. Det bestämde han skulle bli hans svar. Inga hetska blickar, inga anklagelser. Han skulle ignorera dem och låta dem sjuda i sitt eget spad. Han fick gott om tillfällen att ignorera dem. Silvermedaljongen blev kall igen 2 gånger innan de ens hunnit ut på vägen och därefter flera gånger under dagen, på kvällen och varje dag och kväll efter det. Ibland kom det och gick innan han hunnit blinka. Ibland var han säker på att det varade i 1 timme. Han kunde naturligtvis inte avgöra vem av dem det var som var ansvarig, åtminstone inte för det mesta. En gång när han hade fått utslag på ryggen av hettan och halsduken kändes som om den skulle såga av honom huvudet, kom han på Ninniv med att titta på honom när medaljongen blev kall. Hon stirrade på honom med så mörk blick att en förbipasserande bonde som manade på sin oxe med en stör försökte få djuret att traska på än snabbare och kastade sedan en skrämd blick på henne över axeln. Som om han var rädd att hon när som helst skulle vända sin blick mot honom och kanske få oxen att falla död ned mellan skacklarna. Det var inte förrän Märt blängde tillbaka på henne som hon spratt till så att hon nästan föll ur sadeln och kylan försvann. När det gällde de andra gångerna kunde han inte säga vem som gjorde det. Ibland såg han hur 2 eller 3 av dem iakttog honom. Däribland även Avienda, som fortfarande gick till fots och ledde sin häst. Andra gånger var de upptagna av att prata sinsemellan när han väl vände blicken mot dem. Eller tittade på en örn som svävade i den månfria himlen, eller en björn. Halvannan gång så hög som en fullvuxen man som stod bland träden på den branta bergssidan och inom synhåll från vägen. Det enda goda som kom ut av detta var att han fick intrycket att Elaine inte var glad åt det. Han visste inte varför och brydde sig heller inte om det. Inte med tanke på hur hon betedde sig. Inspekterade hans män, klappade honom på huvudet och gav honom befängda komplimanger. Om han varit den sortens man skulle han ha gett henne en spark. Sanningen var dock att han började känna sig allt mer självbelåten. Vad det än var de försökte sig på så hade det ingen värre effekt än att han kunde bota det genom att smörja någon av Narims salvor på bröstet. Narim försäkrade honom att det inte var förfrysning. Han kände sig självbelåten fram till eftermiddagen den 4:e dagen. Han var på väg från stallet utanför södra ringen. Ett schaskigt 2-våningshus av vitputsat tegel i en schaskig by med flugor och vitputsade tegelhus som bar namnet Sortehar. När han plötsligt kände hur någonting mjukt träffade honom mitt mellan skulderbladen samtidigt som hans näsborrar fylldes av lukten av hästgödsel. Han snodde runt, redo att bita huvudet av en stallpojke eller någon av Sortehars surögda slynglar, med kniv eller ej. Fast det fanns varken stallpojke eller slyngel där. Bara Adelaide, fullt upptagen med att anteckna i sin lilla bok och nicka för sig själv. Hennes händer var fläckfria. Märt gick in och ropade efter bål, men ändrade sig sen och lät värdinnan hämta brännvin istället. En grumlig vätska som den gängliga kvinnan påstod var gjord på plommon, men smakade som något man kunde ta bort rost med. Julian nöjde sig med en fnysning och Thom nedled sig inte ens till det. Till och med Nellechin smuttade bara på bägaren innan han beställde bål istället, och Nellechin drack vad som helst. Märt tappade räkningen på hur många av de små tennbägarna han tömde. Och han behövde både Narims och Lopins samfällda hjälp för att komma i säng. Han hade aldrig tillåtit sig att fundera på huruvida rävhuvudet hade några begränsningar. Han hade otvetydiga bevis på att det hindrade Shider. Men om det enda de behövde göra var att ta upp någonting med kraften och kasta det på honom. Bättre än ingenting, intalade han sig om och om igen där han låg på sin knöliga madrass och såg månskuggorna krypa över taket. Bra mycket bättre än ingenting. Men om han hade förmått stå på benen skulle han ha gått ner efter mer brännvin. vilket var anledningen till att han var på förskräckligt humör, med en tunga som kändes som om den var täckt med fjädrar, ett huvud som inrymde en bataljon av trumslagare och svetten rinnande i floder på grund av solen, när de den femte dagen följde vägen upp på ett backkrön och såg Ibordar breda ut sig nedanför dem. Staden fortsatte på båda sidor Eldrarfloden och bakom den öppnade sig en stor vik full med skepp. Hans första intryck var att staden var vit. Vita hus, vita palats, vita torn och spiror. Kupolerna, som liknade skarpt utmejslade betor eller päron, var ofta omgärdade med band i rött, blått eller guld. Men till största delen var staden vit och reflekterade solljuset så att det nästan sved i ögonen på honom. Porten som deras väg ledde till var en bred, hög spetsbåge i en vitputsad mur, så tjock att han red 20 steg i skugga innan han kom ut i solen igen. Det verkade vara en stad bestående av ideltorg, kanaler och broar. Stora torg fulla av människor och med fontäner eller statyer i mitten. Smala och breda kanaler där promkarar stakade fram sina farkoster. Broar i alla upptänkliga former och storlekar. En del med höga vallbågar och vissa så stora att deras sidor kantades av butiker. Palats med breda, kolonnförsedda portiker stod sida vid sida med affärer som sålde mattor och kläder. Fyrvåningshus med väldiga valvfönster dolda bakom spjälförsedda luckor reste sig invid stall, verkstäder och fiskstånd. Det var på ett av dessa torg som Vendin gjorde halt för att konferera med Adelaide, medan Ninni blängde på dem och Elaine stirrade med en blick som borde fått istappar att hänga från näsan och hakan på henne. Efter påtryckningar från Elaine hade Avienda slutligen satt sig på sin bruna häst när de red in i staden, men nu kravlade hon ned igen, lika klumpigt som hon tagit sig upp. Hon såg sig omkring, nästan lika nyfiket som Oliver, som hade haft stora ögon ända sedan staden först kom inom synhåll. Birgit verkade försöka följa Elaine på samma sätt som Jim följde Vendine. Mert tog tillfället i akt att fläkta sig med hatten och se sig omkring. Det största palats han sett dittills fyllde en hel sida av torget. Idel kupoler, spiror och kolonnader. Tre eller fyra våningar ovan mark. Längs de övriga tre sidorna samsades ståtliga herremanshus med värdshus och butiker. Alla lika skinande vita. En staty av en kvinna i böljande klädnad, högre än en ogier, stod på en ännu högre piedestal mitt på torget. Hon hade ena armen lyft och pekade söderut mot havet. Det var bara en handfull människor som vandrade fram över den ljusa stenläggningen, och det var knappast att undra på i denna hetta. Några satt på piedestalens lägsta trappsteg, just i färd med att avsluta sitt middagsmål, och runt om kämpade flaxande duvor och måsar om smulorna. Det var själva bilden av ro och stillhet. Mert förstod inte varför han plötsligt kände hur tärningarna rullade i hans huvud. Han var väl bekant med denna känsla. Ibland kunde han förnimma den när hans tur växte sig stark under ett parti tärning eller något annat spel. Den var alltid där när en strid närmade sig. Och så verkade den komma när det fanns något avgörande beslut att fatta. Ett beslut av det slag där felval mycket väl kunde sluta med att han förlorade huvudet. Vi går in nu genom en av de mindre portarna, förkunnade Vendine. Adelaide snickade. Mary Lill kommer att se till att vi får varsitt rum där vi kan göra oss i ordning. Det måste betyda att detta var Terracine-palatset, där Tylin Quintara av Mitsubars hus satt på vindtronen och regerade över ett område som i praktiken sträckte sig kanske så mycket som 100 mil runt i Bordar. En av de få saker han hade lyckats få veta om denna resa var att Eichedena skulle möta en av sina gelikar i palatset. och naturligtvis även Tailin. Ejsidéerna skulle förstås träffa drottningen. Märt tittade på denna väldiga hög av skinande marmor och vitputsad sten och tänkte på hur det skulle vara att bo där. Han brukade för det mesta tycka om palats. Han tyckte i varje fall om alla platser med tjänare, guld och fjädermadrasser som han inte fick ont av att ligga på. Men ett kungligt palats innebar att man stötte på adelsmän och adelsdamer vart man än vände sig. Märt föredrog ädlingar några i taget. Till och med Nalesin kunde gå honom på nerverna. Att vistas i ett palats av den storleken skulle innebära att antingen ständigt oroa sig över var Ninive och Elaine var någonstans eller försöka förse dem med vakter. Han visste inte vilket som skulle vara värst, om de lät honom följa med som livvakt eller om de vägrade. Han kunde nästan höra Elaines svala stämma. Var snäll och ordna husrum åt mäster Cawthon och mina soldater. Se till att de får mat och vatten. Hon skulle göra det, det var han säker på. Hon skulle komma på sina inspektionsrundor och säga åt honom att göra alla de saker som han just tänkt sätta igång med. Fast om Ninive och Elaine var trygga någonstans så borde det vara i drottningens palats. Vad han längtade efter nu var dessutom någonstans där han kunde slå sig ner med en bägare bål i handen och en flicka i knät som lindring för hans bultande tinningar. En fuktig handduk skulle inte skada. Det värkte i hans huvud. Den prudentliga föreläsning som Elaine hade hållit för honom på morgonen om dryckenskapens fördärv och vikten av att föregå med gott exempel ringde fortfarande i hans öron. Det var ännu ett skäl till att han måste slå näven i bordet. Han hade varit för matt för att svara, just uppstigen, och halvt osäker på om han skulle förmå att ta sig upp på pricken, och hon hade redan kommit undan med alldeles för mycket. Om han inte satte stopp för det nu skulle snart han börja hälsa henne med knogarna mot pannan. Alla dessa tankar han fara genom hans huvud under den tid som det tog Vendin att vända sin vallack mot palatset. Jag och mina mannar tar in på ett av värdshusen här, sa han med ljudlig stämma. Ninive, om du eller Elaine tänker gå ut i staden så kan ni skicka bud om det. Så ska jag ta med mig ett par karar och promenera med er. De skulle förmodligen inte meddela honom det. Ingen kunde övertyga en kvinna om att hon inte kunde klara sig själv med bara händerna i en björngrop. Men han slog vad om att Vernin kunde hitta på ett eller annat sätt att ta reda på när de lämnade palatset. Och om inte han så Julian, en tjuvjägare, borde veta sådant. Den där duger bra. Efter att ha valt på måfå pekade han på en bred byggnad på andra sidan torget. Ovanför den välvda ingången hängde en skylt vars text han inte kunde urskilja. Vendin tittade på Adelaide, Elaine tittade på Ninive. Avienda blängde på honom. Han gav emellertid ingen av dem tid att öppna munnen. Thom och Julian, vad säger ni om ett par bägare bål? Vatten skulle kanske vara bättre. Han hade aldrig druckit så mycket förut i hela sitt liv. Thom skakade på huvudet. Kanske senare, Mert. Jag ska nog hålla mig i närheten av Elaine, för den händelse att hon behöver mig. Det nästan faderliga leende han gav henne bleknade när han såg den villrådiga blick hon gav Mert. Julian log inte. Det var sällan han gjorde det numera. Men han instämde med Thom. Så om ni vill, sa Mert och satte på sig hatten igen. Vernin! Vernin! Den fete mannen spratt till och slutade stirra på Elaine med dyrkan i blicken. Han rådnade. Ljus, kvinnan utövade sannoliken ett dåligt inflytande på honom. När Mert vände pricken träffade Elaines röst honom i ryggen. Än mer sipp än på morgonen. Ni får inte låta dem dricka för mycket, mäster Cawthon. En del män vet inte när de ska sluta, och ni borde verkligen inte låta en ung pojke se druckna karar. Han bet ihop tänderna och red iväg över torget utan att se sig om. Alvar tittade på honom. Han skulle bli tvungen att säga åt kararna att inte bli druckna när pojken var med. Särskilt Mendrar. En ljus så han avskydde när hon sa åt honom vad han skulle göra. Värdshusets namn visade sig vara Vandrande kvinnan. Men skylten över dörren och skänkrummet utlovade allt vad Märt kunde önska sig. Rummet var högt i tak och sannoliken svalare än utanför, med breda valvfönster täckta av luckor med siliga arabesker. Luckorna verkade bestå mer av hål än av trä, men de gav rummet skugga. Utlänningar satt bland ortsborna. En gänglig morandier med snurrad mustasch, en kraftig kandorier med dubbla silverkedjor över rockbröstet och andra vars nationalitet Märt inte kunde avgöra på rak arm. Pipröken låg som ett lätt dis i luften och två kvinnor med gälla flöjter tillsammans med en kar med en trumma mellan knäna åstadkom ett slags musik. Bäst av allt var att skänkflickorna var söta och att det satt karar och spelade tärning vid fyra av borden. Köpmannen från Candor spelade kort. Den vördnadsbjudande värdinnan presenterade sig som Sertal Annan. Men det syntes på de hasselbruna ögonen att hon inte var född i Ibordar. Goda furstar. De stora guldringarna i hennes öron gungade när hon nickade med huvudet i lika mån åt Märt och Nalechin. Får Vandrande kvinnan erbjuda er sitt anspråkslösa logi? Hon var förtjusande, trots de grå stråna i hennes hår. Men Märt höll uppsikt över hennes ögon. Hon hade en bröllopskniv hängande i ett kort halsband så att fästet med sina röda och vita stenar låg inbäddat mellan de yppiga brösten. Och därtill hängde en av de krökta knivarna vid hennes skärp. Trots det kunde han inte låta bli att le brett. Husmor Ärnan, det känns som att jag har kommit hem. Det besynliga var att tärningarna hade slutat rulla i hans huvud.